I Jesu Kristi namn, låt oss bedja. Vi tackar dig, o Jesu Gud, som rinna lät ditt dyra blod. Från Satans makt och arga list har du oss löst, o Jesu Krist. Vi beder dig, sann Gud och man, slit sönder våra synders band. Fräls oss ifrån en evig död och stå oss bi i all vår nöd. Bevara oss för syndens men, när korset trycker, vare sen att hjälpa, styrka, stödja så, att det för svårt ej vara må. O Jesu, du vår broder kär, du vill oss alltid vara när, i vårt elände hos oss bliv, och hjälp oss till ett evigt liv. Ja, vi tackar dig, vår trofaste himmelske Gud och Fader, för att du har samlat oss här nu denna stund på nytt omkring ditt ord, och att vi har fått möta ditt ord redan här från början, både i tal och sång. Tack Herre för att du har denna tanke med oss människor, allesammans, att vi skulle bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Att ingen skulle gå förbi honom som är hörnstenen. Han som är grunden som vi får bygga vårt salighetshopp på. Herre, giv att vi inte måtte gå förbi honom, inte förtrampa honom, inte förtrampa blodet som har runnit till våra synders förlåtelse. Och giv oss nu, Herre, den nåden att kunna bli stilla inför ditt ord också denna stund, till evigt liv och salighet för var och en av oss, i Jesu vår frälsares namn. Amen. Ja, vi läste ju igår ifrån Markus evangeliets 15 kapitel om Jesu död på korset och om händelserna där runt omkring. Och vi vill nu försöka att fortsätta i samma kapitel. Markus 15 kapitel, verserna 40 till och med 47. Där det ju talas om Jesu begravning. Och de heliga orden lyder så i Jesu namn. Och där var även kvinnor som på avstånd såg därpå, bland vilka var även Maria Magdalena och Maria, Jakob den lilles och Joses moder och Salome, vilka medan han var i Galileen hade följt och tjänat honom, och många andra kvinnor som med honom hade gått upp till Jerusalem. Och redan om aftonen, emedan det var tillredelsedag, det är dagen före sabbaten, gick Josef, som var från Arimatea, en ansedd rådsherre, vilken även han väntade efter Guds rike, dristeligen in till Pilatus och begärde Jesu kropp. Men Pilatus undrade om han redan var död och kallade till sig hövitsmannen och frågade honom om han länge sedan dött. Och då han hade fått veta det av hövitsmannen, skänkte han hans kropp åt Josef. Och denne köpte en linneduk, tog honom ned och svepte honom i linneduken och lade honom ned i en grav som var uthuggen i ett hälleberg och vältrade en sten för dörren till graven. Men Maria Magdalena och Maria Josefs moder såg efter var han lades. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i sanningen, ty ditt ord är en evigt förblivande sanning. Amen. Ja, det var ju långfredagens kväll. Och det hade ju varit en lång dag för vår frälsare. Och som vi också nämnde igår, det var mycket som hade hänt. Också på natten innan. Och så hela denna långfredag. Jesus hade arbetat den här dagen. Det var det arbetet som profeten Jesaja hade talat om. Vi läser där Jesajas 43 kapitel. Men icke har du, Jakob, kallat mig hit, i det att du har gjort dig möda för min skull, du Israel. Icke har du framburit åt mig dina får till brännoffer, eller ärat mig med slaktoffer. Icke har jag vållat dig arbete med spisoffer eller möda med rökelse. Icke har du köpt kalmus åt mig för dina pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Nej, du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Det var detta arbete han nu hade utfört, vår frälsare. Och som det står i en gammal översättning här på svenska, så står det att du har plågat mig genom dina synder. Vem var det som hade gjort det? Jo, det var ju vi människor, allesammans. Vi plågade honom genom våra synder och våra missgärningar. Vi vållade honom arbete och möda för att han skulle bära och borttaga världens synd. Och vad blev då resultatet? Jo, därom skriver också Jesaja. Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och när det står det ordet utplånar, så måste det betyda att synden är inte längre kvar. Den är alldeles utplånad, borttagen av honom som var det lamm som bär och borttager världens synd. Och som också förebildades i Gamla testamentet av den där syndabocken, på vilken människornas och folkets synder lades, och han släpptes ut i öknen och försvann och kom aldrig tillbaka. Vilket var en förebild till detta som nu skedde med vår frälsare. Och han utplånade våra överträdelser, tog bort dem så att det inte mer finns till. Så att det också står att han har kastat alla våra synder i havets djup. De är borta. Han ser dem inte mer. Detta blev resultatet av hans arbete och möda, som vi har fått följa nu under passionstiden, då han arbetade för oss. Jag är den som utplånar dina överträdelser. Inte för att vi eller någon annan människa var värdig detta, hade gjort sig förtjänt av detta. Nej, det står för min egen skull. För min egen skull, säger Herren. Så gjorde han detta. Och det är ju så när det gäller Guds kärlek till oss människor. Så älskade Gud världen. Så finns det, har det funnits det som har försökt att utgrunda. Varav denna kärlek kommer. Att Gud så älskade världen. Och en gammal lärare säger att han kunde inte komma längre än till detta. Gud älskade, därför älskade han. Det är svaret på frågan. Varför älskade Gud världen? Jo, Gud älskade, därför älskade han. Vi kommer inte längre. Och frälsaren, han gör detta för sin egen skull. Av barmhärtighet och kärlek till det fallna människosläktet. De väldiga orden, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är sammanfattningen, kan vi säga, av hela Bibelns lära. Och som är orsak att stanna upp inför och läsa mycket sakta. Så älskade Gud världen. Och som också aposteln Paulus i Romarbrevet undervisar oss om. Att detta skedde medan vi var hans fiender. Inte sedan vi hade blivit vänligt stämda till Gud. Utan medan vi var hans fiender. Vi kan läsa några verser om detta i Romarbrevet. I det femte kapitlet. Där står det. Ty om vi medan vi var fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, skall vi mycket mer sedan vi blivit försonade bli frälsta genom hans liv. Och i sammanhanget står det också att medan vi ännu var svaga har Kristus när tiden var inne dött för ogudaktiga. Och Gud bevisar sin kärlek till oss däruti. Att Kristus har dött för oss medan vi ännu var syndare. Ja, så var det. Inte då vi hade blivit rättfärdiga. Inte då vi hade vänt om till honom. Utan medan vi var fiender. Ty så älskade Gud världen. Den bortkomna, fallna mänskligheten. Därför arbetade han, som vi har funnit det, där hos profeten Jesaja. Vi vållade honom arbete genom våra synder. Men så kunde han också, som vi påminde om igår, från korset säga de orden, för det är fullkomnat. Och en sångare säger, fullkomnat sade han till slut. Så strök han hela skulden ut. Och den detta tror är salig. Där har du nådens ordning. Att han har utstrukit skulden och betalt den. Och sedan den som tror detta är salig. Och vad är tron? Jo, det är en gåva ifrån Gud också det. Det är någonting som genom vilket vi får ta emot detta stora och höga som har skett för världen. Och när Jesus sände ut sina första lärjungar till att predika om Guds rike, så var det just detta vad som hade skett för världen som skulle predikas. Och det är ju inte, är så i våra dagar att det inte så ofta det predikas. Utan det är mer det som vi ska göra och vara. Och det som ska ske med oss kanske. Men inte det som har skett för världen. För hela den fallna världen. Upprättelsen i Kristus. Friköpandet. Och återställandet av det som hade förstörts genom syndafallet. Ja, detta hade vår frälsare alltså uträttat där på långfredagen på Golgata kors. Och nu ingick ju, efter den dagen så ingick sabbaten, sabbatsdagen. Och vad skulle Jesus göra på sabbatsdagen? Jo, han skulle vila från sitt arbete. Vila från sina verk. Precis som Gud i begynnelsen, när han skapade världen, så vilade han på den sjunde dagen från alla sina verk. Och det finns ett samband här som särskilt Hebreerbrevets författare har tagit upp när det gäller det som var fullbordat i skapelsen och det som fullbordades i återlösningsverket. Så vi kan läsa i Hebreerbrevets fjärde kapitel. Så står det ju där att verken var fullbordade allt ifrån världens grundläggning. Verken i plural. Inte bara skapelseverket, utan också återlösningsverket. Ty han har någonstädes sagt om den sjunde dagen så. Och Gud vilade på den sjunde dagen ifrån alla sina verk. Och på ett annat ställe i Uppenbarelseboken så står det ju om lammet att det var slaktat ifrån begynnelsen. Det är lite olika översättningar där av Uppenbarelseboken 13 och vers 8. Men det kan också översättas på det sättet att lammet var slaktat från begynnelsen. Och det var så de gamla läste det och framhöll det, att lammet det hade varit slaktat från början, från evighet inför Gud. Det var fullbordat inför Guds ansikte, men så skulle det också fullbordas här på jorden. Just det här året då Jesus hade vandrat här och omkring och verkat bland människorna under cirka 3 års tid. Och då han gick för sista gången till Jerusalem. Just då skulle det fullbordas också här på jorden. Det som Gud ifrån evighet hade fastställt. Och det som var bestämt ifrån begynnelsen. Ja, nu skulle Jesus, ställföreträdaren och återlösaren, vila ifrån sitt arbete på sabbaten. Och jag nämnde kanske igår om de 6 akterna. Denna sammanfattning vi har av Kristi lidandes historia. Och som finns också i många biblar längst bak. Så står det där lite olika överskrifter till de olika akterna. Och i de 5 första akterna så står det just vad Kristus gör och lider. Första akten, vad han gör och lider hos sina lärjungar i Jerusalem. Andra akten, vad Kristus gör och lider hos sin himmelske fader i Örtagården. Tredje akten, vad Kristus gör och lider hos de andliga fäderna Hannas och Kaifas och står till rätta inför rådet. Och den fjärde akten, vad Kristus gör och lider hos de världsliga domarna Pilatus och Herodes och står till rätta i landshövdingens palats. Och så femte akten, vad Kristus gör och lider hos alla i gemen då domen ska efterkommas på Golgata och vad som sker i hans dödsstund. Alltså vad Kristus gör och lider. Men när vi kommer till den sjätte akten så står det inte så. Då står det ingenting om hans görande lydnad eller lidande lydnad. Utan då står det att han blev begravd av Josef och Nikodemus i en örtagård och vad som tilldrager sig därvid. Då skulle han inte längre göra och lida, utan han skulle vila på sabbatsdagen. Nu var lidandet slut. Nu väntade vilan och härligheten. Och vi kommer ihåg vad han säger i sin bön inför sin himmelske fader. Den bönen vi kallar för hans överste prästerliga förbön i Johannes 17 kapitel. Så säger han där: och nu, fader, förhärliga du mig hos dig själv med den härlighet som jag hade hos dig förrän världen var. Förhärliga du mig hos dig själv. Ja, han hade också sagt, jag har förhärligat dig på jorden. Jag har fullbordat det verk som du har givit mig att utföra. Det som han gjorde, det var alltså till Guds förhärligande. Det som skedde där på Golgata kors, det var till Guds förhärligande. Vi människor av naturen, så kan vi inte se att detta skulle betyda Guds förhärligande. En lidande gestalt på ett kors, på en avrättsplats. Men det var till Guds förhärligande. Och nu väntade också härligheten för honom som hade lidit och kämpat och arbetat. Nu läser vi här om förberedelserna för Jesu begravning. I vanliga fall när någon hade blivit korsfäst på huvudskalleplatsen, så kastades den döda kroppen i någon grop som man hade grävt. Och så kastade man jord och sten ovanpå. Men så skulle det inte ske i det här fallet. Nej, det skulle fullbordas det som var skrivet, att bland de rika kom han när han var död. I Josefs nya grav skulle hans kropp läggas. Och det var också enligt skrifterna, som ju Paulus påpekar i Korintherbrevet, att han blev begraven. det var enligt skrifterna. Det här var förutsagt och bestämt att det skulle ske en ordentlig begravning av Jesu kropp. Och nu förstår vi ju här att tiden var väldigt knapp den här dagen. Då han hade gett upp andan där på korset, så hade ju den nionde timmen passerat. Och klockan 6 på kvällen så började sabbaten. Och då skulle de hålla sig stilla. Så det var knappt om tiden för hans begravning. Och så, var fanns hans lärjungar, hans discipler? Hans närmaste lärjungar, var fanns det? Som kunde tagit hans kropp och lagt den i en grav. Det fanns inte där. För det var som det står skrivet att herden var slagen och fåren i jorden var förskingrade. Jesus hade sagt där i örtagården, är det mig ni söker så låt dessa gå. Och de flydde bort, lärjungarna, fastän de inte hade behövt av rädsla fly bort. För när Jesus sa det, låt dessa gå, så var det en befallning. Det var inte en önskan, utan det var en befallning. Lärjungarna skulle gå fria. Men de befann sig inte där när det var dags för Jesus att begrava Jesu kropp. Den lärjunge som vi förstår väl fanns med där vid korset allra längst, det var Johannes. Han som tog hand om Jesu moder. Och det sägs, eller det framgår väl av vissa äldre källor, att han, Johannes, tog hand om Maria under en längre tid. Så länge hon levde så bodde de där någonstans i utkanten av Jerusalem. Det var först när hon dog som Johannes begav sig ut och predikade evangelium. Men det vid det här tillfället så fanns inte någon av dessa Jesu 11 lärjungar tillstädes. Och då kommer Josef från Arimatea. Och då kommer Nikodemus, som ju inte Markus nämner här, men som de andra evangelisterna nämner, som också var med där. Josef från Arimatea, en rådsherre, likaså Nikodemus, han som hade besökt Jesus på natten och hade fått höra evangelium, just det som vi här tidigare citerade, om hur Gud älskade världen. Och dessa båda var ju, som det står, i hemlighet Jesu lärjungar. Det var väl inte klart och uppenbart för alla i deras omgivning att de var och ville vara Jesu lärjungar. Och då kan vi fråga oss, kan man vara en Jesu lärjunge i hemlighet? Tydligtvis till en tid, men inte i längden. Utan förr eller senare så måste en Jesu lärjunge bekänna hans namn och att man vill tillhöra honom. Och man vinner aldrig någonting på att dölja detta för sin omgivning. Att man vill höra Herren till och vara hans lärjunge. Det bästa är att så fort som möjligt bekänna hans namn och sin tillhörighet till honom. Och nu gjorde Josef och Nikodemus det här på detta förunderliga sätt, då ingen annan trädde upp. Och för Josef så var det väl detta att kosta vad som helst, det må kosta vad som helst, men jag måste få ta hans kropp och begrava den. Så dyrbar var Jesus för honom. Och det kanske innebar att han miste sin plats i Stora rådet som rådsherre. Det vet vi inte. Men när Jesus har blivit stor och dyrbar för en människa, då blir allt det andra av mindre värde. Är det också så för oss att han har blivit det, vår frälsare, stor och dyrbar för våra hjärtan, så att vi kan lämna allt det andra, blott vi får äga honom och ha honom som vår frälsare och vän. Och nu står det här att Josef, han gick dristeligen, står det, in till Pilatus och begärde att få Jesu kropp. Och Pilatus, han blev förvånad över att Jesus redan var död. Ja, hur kunde han vara det? Jo, han gav sitt liv. Han gav upp andan, står det. Det var ingen som kunde taga hans liv ifrån honom. Men han gav sitt liv i den rätta stunden. Och det var inte någon människa som kunde ta hans liv. Och inte djävulen heller. Djävulen, han kunde endast skada hans häl. Han som skulle söndertrampa ormens huvud och ormen skulle stinga honom i hälen. Han kunde med människors hjälp bringa honom på korset, men han kunde inte ta hans liv ifrån honom. Det gjorde han själv. Han gav sitt liv. Han hade fått den makten av sin fader. Att ge sitt liv och att ta det igen. Det budet hade han fått av sin fader, säger han. Men nu var han verkligt död. Och den här omständigheten att Pilatus frågade hövitsmannen om detta. Det är ju också någonting som talar om att han var verkligt död, Jesus. Inte bara en skendöd, utan en verklig död. Hövitsmannen kunde vittna om det, att han var verkligen död. Och så ordnade Josef med en linneduk, står det här. Och tog ner Jesu kropp och svepte den i linneduken och lade honom ned i en grav som var uthuggen i ett hälleberg. Och så står det ju på annat ställe då om Nikodemus att han kom med de välluktande kryddorna till hans begravning. Josef hade ju själv låtit hugga ut graven där i berget. Det var en ny grav där ingen annan tidigare hade legat. Men Josef, han hade haft tankar när det gällde hans egen bortgång ifrån detta livet, det förstår vi. Han hade nog besinnat det som vi läser i en psalm i Saltaren i den 39:e psalmen. Herre, lär mig betänka att jag måste få en ände och vad som är mina dagars mått, så att jag förstår hur förgänglig jag är. Se, så som en handsbredd har du gjort mina dagars mått, och min livslängd är så som intet inför dig. Fåfänglighet allenast är alla människor, hur säkra de än står, sela. Så som en drömbild allenast går de fram. Fåfänglighet allenast är deras oro. De samlar tillhopa och vet inte vem som ska få det. Detta hade nog Josef från Arimatea betänkt. Han behövde bedja till Herren att han skulle lära honom att hans liv måste få en ände. Och så var det med gudsmannen Mose. I den 90:e psalmen i Saltaren, där han säger: ja, alla våra dagar försvinner genom din förgrymmelse. Vi lyktar våra år så som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och då det är som bäst är det möda och fåfänglighet. Ty det går snart förbi, liksom flöge vi bort. Och han behövde också bedja: lär oss betänka hur få våra dagar är, på det att vi må undfå visa hjärtan. Det behöver också du och jag betänka. Och bedja till Herren att han lär oss att betänka detta. Hur kort vårt jordeliv är. Det varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och en del får leva så att säga på övertid, över de 80 åren. Men det är ändå ett kort liv i jämförelse med evigheten, den ändlösa evigheten. Så är det kort och det går snart förbi, liksom flöge vi bort. Människan har inte här på jorden någon varaktig stad. Och därför skulle vi inte slå ned våra bopålar allt för hårt här i världen, i det jordiska. Utan vi skulle vara redo att flytta. Vi skulle leva liksom i ressträckt, precis som israeliterna under ökenvandringen. De levde i resträckt, färdiga att bryta upp från det ena stället till det andra och för att till slut kunna gå in i Kanans land. En psalmförfattare, nämligen Brorsson, har skrivit: jag går mot döden var jag går. Min väg bland dolda skiften må löpa jämnad eller svår, så bär den dock till griften. Jag har ett annat val, genom fröjd och kval, min gång sig närma till min bår. Jag går mot döden var jag går. Men så kunde han också säga: jag går med Jesus var jag går. Han vandrar vid min sida. Han skyddar mig med sina sår och hjälper mig att strida. Det är Jesus spår jag ser, min fot jag sätter ner. Om nöd än följer i hans spår, jag går med Jesus var jag går. Jag går till himlen var jag går, om Jesus blott jag följer. Min själ av honom kronan får, då gravens doftet höljer. Jag gör ett saligt val, igenom dödens dal, min gång är trygg i Jesus spår. Jag går till himlen var jag går. Så kan också vi få ha det. Därför att han, Jesus, har gått före genom döden och också varit i graven. Och därigenom så har han också helgat de sinas sista vilorum, kan vi säga. Så att vi behöver inte frukta för graven, även om den kan synas mörk och trång. Så har Jesus varit i graven också för oss. Ja, så står det också i en påsksång eller psalm just på det här sättet. Ej graven oss förskräcker, den var din bädd också. Din milda hand oss räcker, hur djupt vi vilar må. Den dig i livets skiften har följt, skall och ur griften upptagas i din famn. Du segern oss förkunnar, du oss förlossat har. Dig prise våra munnar, o Jesu vårt försvar. Du dödens udd har krossat och gravens bomma lossat och livet fört där ur. Så välsignat är det att Jesus blev begravd, hans kropp vilade i graven in till uppståndelsen på påskdagens morgon. Och som vi också bekänner i den apostoliska trosbekännelsen om honom, att han var korsfäst, död, begraven, nederstigen till helvetet, står det också. Och vad betyder det? Jo, det gjorde han då, innan han uppstod, för att förkunna sin seger i helvetet, sin seger över synden, över döden och djävulens makt. Det är därför vi har detta ledet i trosbekännelsen, för att vi ska påminnas om att han har segrat över dessa fördärvsmakter, syndens makt, döden, helvetet och djävulen. Kristus lever. Han har segrat över dessa i ditt och mitt ställe. Och om Gud ger oss en morgondag, så skulle vi då få stanna upp inför detta, att Kristus är uppstånden. Och hälsa varandra med detta. Ja, han är sannerligen uppstånden. Amen. Herre, vi tackar dig för denna verklighet. Att du har gjort allt för oss. Allt som behövde göras. Så att ingenting återstår. Och att vi får vila tryggt vid ditt ord, som säger oss att det är fullkomnat. Att ingenting ligger på oss, utan allt är färdigt. Och vi får komma till detta som är färdigt. Ja, Herre, inskriv ordet om detta i våra hjärtan, så att det blir verkligen för oss den fasta grunden och den fasta klippan som vi får bygga på i livet. och i döden och i den yttersta domen. I Jesu namn. Amen.